Lördagsgästen på Retro FM.
Ja, det är lördag morgon och man ska ju alltid vara nyfiken på någon. Den här morgonen är jag nyfiken på killen som man undrar, kan man lita på honom fortfarande? Vem i hela världen? Jo, men klart man kan lita på Mikael Wiehe. God morgon.
God morgon, god morgon. Jag är åtminstone vaken.
Ja, det kan man lita på, det är alldeles en som är säkert. Du, är du en morgonkille egentligen, Mikael?
Jag stiger gärna upp tidigt. Mitt huvud fungerar bäst mellan 6 och 9 på förmiddagen. Tyvärr lyckas jag inte leva upp till mina ambitioner så mycket som jag hade hoppats. Men jag är mest produktiv då. Men man kan också ligga och morna sig och vara produktiv. Det gör jag också ibland.
Är de bästa idéerna när du ligger där och myser och har varit uppe och vänt och druckit kaffet?
Nej, det är inte så. Utan jag vaknar och så går det igång någonting, text eller musik. Och så kan jag ligga och fixa med det lite grann. Och så har jag en liten bandspelare över sängen. Och om det är värt att bevara så pratar eller sjunger jag in i bandan. Och sen ibland somnar jag om. Och då kommer jag inte alls ihåg vad det var jag pratade in eller sjöng in. Och ibland är det inte någonting att ha. Och ibland så kan man fortsätta jobba med det.
Hur många produceras under en vecka i det här halvvakna tillståndet, Mikael?
Vissa veckor är det nästan varje dag. Är jag mycket upptagen med annat så kanske det inte blir så mycket. Men 200 om året skulle jag tro.
Och hur många blir någonting av?
Det kanske en tiondel går vidare eller 20% kanske. Och så av dem så blir det kanske 7-8 låtar. Jag tror jag gör någonstans runt 10 låtar om året.
Livet som glad pensionär, hur är det?
Ja, om man får ligga i sin säng och jobba så är det ju inget fel. Det är värre att gå till fabriken, eller det är bättre än att gå till fabriken. Så att det...
Du bor ju mitt inne i stan, väldigt nära Pildammsparken, nära SUS. Det är Malmö som du tittar ut på utanför Försteknuten idag versus det där du växte upp när du kom från Köpenhamn en gång i tiden.
När jag kom till Köpenhamn så bodde vi på Limhamnsvägen som ju då var en förort. Slottstaden med massor med barn. Det här huset som jag bor i nu är också från 40-talet. Mm. Så att det fanns ju när jag var liten, men det var jag inte medveten om. Inte förrän jag blev lite större så fanns det nära triangeln en restaurang som heter Pilgården som var en solidarrestaurang. Och där samlades då skoleleverna i 15-årsåldern på lördag eftermiddagarna efter skolan för att kolla var det var fest någonstans, var det var hippa eller möte som man sa. Och så gick man med sin lapp och så skrev man upp olika ställen där det var möte på. Så när kvällen kom, lördagkväll, så gick man runt och kollade. Och på somliga fick man komma in. Va? Men på andra var det bjudet, då fick man inte komma in. Va? Så att jag rörde mig en del i de här kvarteren också, som sagt, i 15-årsåldern.
Men hur var Malmö på den tiden? Alltså det Malmö som du växte upp i, var det en vänlig stad?
Grått, inskränkt, trångt. Andefattigt, tycker jag. Till skillnad från nu, när det är kosmopolitiskt och spännande kulturellt och färglat på alla möjliga sätt. Va? Att Sverige och Malmö låg ju långt från Stockholm. Va? Och även om Köpenhamn låg nära på andra sidan så tog det 2 timmar med båten över, nästan i alla fall. Och sådär, så att Malmö var en utpost. När Hjalmar Söderberg satt i Köpenhamn och tittade mot Skåne så sa han, där börjar Asien.
Vad är det finaste minnen från den tiden sådär som du kan, när du sluter ögonen 2019? Vad är det som du kan sakna från den tiden?
Jag är inte lagd åt det hållet riktigt. Jag tycker inte att det var bättre förr. Och det fanns naturligtvis fullt med saker man, jag kunde uppskatta i 10-15 års åldern. Kompisar jag hade och musik jag så småningom började spela och så. Men det var ju också förknippat med konkurrens inom musiken och förknippat med trevande försök att närma sig det motsatta könet, som inte var så lätt för man visste inte riktigt hur man gjorde. Och alla tider har sina goda och mindre goda sidor. Det är ju samma som nutiden.
Musik, när du växte upp, vad är det första du minns att du har lyssnat på, den första skivan Mikael köpte eller som du hörde på radio?
Jag redovisar det i en föreställning som jag gör på Malmö Live. Som föreställningen börjar med att Sissela Benn kommer in och är Mikael Wiehe 1952. Och hon minns, liksom jag gör då, va? Att en av de första låtarna var Seemann kommt bald wieder, tyska slagers, och Mein Papa med Katarina Valente, Rock Around the Clock med Bill Haley, Take Five med Dave Brubeck. Min far bodde i Köpenhamn och jag hörde mycket av den här tidens musik inne hos honom. Alltså jag minns inte riktigt att jag i 6-7 års åldern lyssnade på musik hos min mor här i Malmö. Va? Men jag minns att det var mycket, även om hon spelade förstås. Men jag menar på radio och så. Alltså. Men hos min far, han köpte plattor. Och han hade hört Dave Brubeck spela Take Five. Och tyckte att, jag vill minnas att det var den plattan. Nej, det var det inte. Det var Robims Stangets-skiva när han spelade samba. Den hade han hört på radio, så rusade han till Magasin du Nord för den skulle han köpa. Och så upptäckte han att det stod 50 man i kö, hade hört samma låt, skulle köpa samma platta. De hade bara 10 stycken, så han fick gå hem igen. Så kände han sig liksom så snopen, för att han trodde han var ensam om att ha begripit hur bra den här låten var. Va? Och så var han bara en i mängden. Den kan drabba oss alla.
Men jag kan sakna den tiden man gick och längtade, även om det är jätteskönt att det finns tillgängligt 24-7 liksom med Spotify. Den här jakten på den där skivan som man har letat efter hur länge som helst. Idag är det lite för lätt.
Ja, men alltså, vi åkte ju till Köpenhamn när jag var i 15 års ålder och hade börjat spela saxofon. Då åkte vi till Köpenhamn och fyndade 78 varvsskivor. Jazzplattor från 20-talet och 30-talet. Så hittade jag fortfarande en hel del av dem där kvar, va? Jag menar, sen blev man lite äldre och så kom Beatles och så väntade man på deras nya platta och det var kul. Och småningom, Bob Dylan kom lite senare in i mitt liv, så gick man och väntade på hans nya skiva.
När kom musiken in, alltså när började du själv spela?
Nej, men jag spelade, hade pianofröken när jag var 7-8 som jag lyckades gråta mig ifrån, för det tyckte jag var för trist. Va? Men sen fick jag en gitarr av min far när jag fyllde 10 som vi köpte på Karlsundsgatan i en lumpebod där, jag minns. Kostade 30 spänn, vill jag minnas. Så det var det var inte min första gitarr, utan min första gitarr var en fyrsträngad tenorgitarr med banjostämning som jag fick låna av någon morbror, men så fick jag då den här av min far och då började jag lira. Så att först spelade jag piano, sen började jag spela gitarr och när jag var 15 så började jag spela saxofon som jag hade hittat på min morbror Göstas vind.
Har du kvar den där första gitarren, Mikael?
Jag lyckades faktiskt spåra den härom året till en klasskamrat som heter Peter. Han fick kontakt på nätet, vill jag minnas, och berättade han att jag hade gett honom den där gitarren eller sålt den till honom, jag minns inte. Jag tror han fick den. Hoppas han fick den. Men han hade försökt bygga om den till en sitar. Så att han hade snickrat ihop en mycket längre hals. Och det blev aldrig någon färdig sitar, tror jag. Men jag fick liksom försöka. Så jag hade det stående hemma hos mig ett tag. Tills jag insåg att jag skulle nog inte heller bygga om den till någonting. Så den åkte ner i någon container någon gång.
Kan du spela en sitar?
Nej. Kan jag inte.
Skulle du vilja?
Nej, skulle jag inte vilja. Det finns andra som gör det otroligt mycket bättre.
Du, lillbrorsan Thomas, var ni som Ler och Loghamn när ni växte upp?
Nej, det tror jag inte vi var. Jag är 1,5 år äldre än honom och det var, är ju mycket när man är yngre. Va? Första gången som jag minns att vi gick ut tillsammans var när någon av jazzarrangörerna i Malmö hade lyckats låna en lokal på Siriusorden som ligger nära Petri kyrka. Och då tog jag med min bror och liksom lite stolt över att jag då var ansvarig för att han skulle ha en trevlig kväll. Och då tror jag att jag var 14 och han var 12 eller något sånt. Men annars rörde vi oss inte riktigt i samma kretsar.
Har ni hittat varandra sen när ni har blivit äldre på gamla dagar?
Jag tycker, alltså, vi har ett nära förhållande. Vi hörs inte superofta, men vi har ett tätt förhållande och ett bra förhållande. Jag älskar min bror. Och nu är skillnaden ju inte så stor längre. Nu är jag 73 och han är 70, blir 72 till hösten. Så att...
Ingen ålder på en häst.
Nej.
Politiken, när kom den in i ditt liv, Mikael? När väcktes det politiska intresset och medvetenheten?
Mitt första medvetna intresse för politik var när jag var 10 år gammal. 1956. Då invaderade sovjetiska stridsvagnar Ungern och Budapest. Och det följde jag med oerhört stort intresse. Och min närmaste kompis som hette Torbjörn, han byggde med hjälp av sotade suddgummin upp ruiner som vi hade sett på foto i tidningen och hört om, som då anknöt till det här upproret i Budapest. Så det var och sen strax efter, så lite senare samma år, så angrep Frankrike och England Suezkanalen. Och det satte sig USA emot på den tiden. och det var en besvikelse för mig därför att jag hade följt det här med Budapest så noga. Va? Och så plötsligt så var det något nytt som var aktuellt som inte intresserade mig. Varför kan jag inte säga på samma sätt som det här med Budapest? Men det, jag minns det som att jag då tog steget in i en sorts vuxenvärld genom att jag blev medveten om vad som hände utanför Malmös snäva gränser. Så det var nog där egentligen. Sen påverkades jag naturligtvis av olika tidningsartiklar och jag kommer ihåg att jag gick in på Malmö stadsbibliotek och hittade en bok av Dalai Lama som heter Mitt land och mitt folk, som berättade om hur han hade flytt från Tibet och till Dharamsala där han sen har höll till länge och väl fortfarande håller till, tror jag. Och det skrev jag en text om långt senare. Men jag skrev, när jag läste det, så skrev jag en sång på engelska inspirerad av den här boken av Dalai Lama. Jag tillhörde ju också, eller tillhör en generation som blev 20 i mitten på 60-talet med krig i Vietnam och diktaturer i Latinamerika och apartheid i Sydafrika och så. Det var ju en politisk tid och jag blev liksom många av mina kamrater engagerade i den tiden och påverkade av äldre kompisar. Jag var alltid yngst i klassen för jag hade börjat ett år tidigare. Så jag hade hela tiden kompisar som var 1 eller 2 år äldre än jag själv. När jag började skriva sånger på engelska, det var i slutet på 60-talet. Då var jag typ 20, 21, 22. Jag skrev ju i Beatles och Bob Dylans efterföljd. Och Bob Dylan var ju en politisk sångare. Samhälls topic songs heter det på engelska. Det handlar om någonting. Va? Till skillnad från love songs som då anses inte handla om någonting, men det kan de ju visst göra också. men det var där någonstans. Tog dock inte på mig, alltså FNL som motståndsrörelsen i Vietnam hette, motståndarna till USA, ockupation av landet. Och då fanns det ju en stödrörelse i Sverige för motståndet mot USAs krig i Vietnam. FNL-rörelsen, då kunde man köpa ett litet märke där det stod FNL på. Och det gjorde jag inte för 1973 när jag var 27 år gammal. Men då hade jag långsamt rört mig på det hållet sen vi gjorde den första Hoola-skivan 71. Och jag skrev en sång som heter Är det verkligen fred vi vill ha? Som handlade om kriget i Vietnam. Eller anspelade på kriget i Vietnam. Så att där någonstans i början på 70-talet.
Alltså man tänker inte Mikael Wiehe på engelska låtar. Så den Mikael som jag tror stor del av svenska folket känner oss, utan det är ju alla de fantastiska verken som Det här är mitt land, Titanic, Flickan och kråkan och så vidare. Va? Men vad var första låten på engelska du skrev, Mikael?
Jag började ju som sagt med att spela saxofon. Så att det som jag betraktar som min första komposition var en instrumentalmelodi som hette Up in Michigan efter en novell av Ernest Hemingway. Och den skrev jag 63 när jag var 17. Sen började jag spela med min bror och hans kompis Håkan Ripa. De hade ett band som hette Mockers som kom från en replik av Ringo Starr i Beatles film A Hard Day's Night. När han blir tillfrågad om han är en mods alltså, mm. eller en rocker som är en raggare. Va? Och då svarar han, I'm a mocker. Med en typisk Ringo Starrsk vits. Sådär, va? De var bra på det. Så då heter det här bandet Mockers. Och där ersatte jag Gunnar Bernstrup som också spelade och sjöng och sedermera hade byteskomik.
Med Stellan Sundahl?
Ja, precis. Jag höll på att säga Stellan Skarsgård men med Stellan Sundahl. Ja, precis va. Då satt jag och honom där och så åkte vi ner och spelade på Paris Grotto. Och då började jag skriva sånger på engelska i, som sagt. Man ska börja någonstans, härma. Och sjöng vi lite andra låtar och så några låtar som vi själva hade gjort. Och många år senare när Paul Simon fick Polarpriset så träffade jag honom hemma hos Thomas Ledin som hade liksom en liten bjudning dagen innan han skulle få priset. Så var jag där och då fick jag möjlighet att prata med Paul Simon och så berättade jag att I sang your songs in the streets of Paris in 1967. So did I, sa han, in 1965. Och det visste jag att han hade gjort. Så att utbytte vi vänligheter där om hur det var att spela på gatorna i Paris.
Men kan Mikael Wiehe bli så här lite starstruck när du träffar dina husgudar? Alltså har fått möjligheten att stöta på dem genom åren?
Ja, det är ju lätt hänt när man träffar någon som man beundrar. Musiker eller politiker eller författare eller vad det nu kan vara. Man är ju inte helt bekväm i en sån situation. Man vill gärna hitta en gemensam nämnare, någonting man kan prata en liten stund om. Ibland utvecklar det sig till någonting som gör att det blir en bestående bekantskap eller vänskap eller någonting. Ibland är det ju bara de här 30 sekunderna att hej, trevligt ses, tack detsamma och hej då. Alltså. Sen är ju de flesta människor som är beundrade, kända, duktiga på det de gör, är ju ofta väldigt vänliga. Alltså jag kommer ihåg det från när jag spelade jazz och vi ackompanjerade olika amerikanska artister och turnerade med dem och sådär va. Och ju bättre de var, ju vänligare var de. Alltså därför att de bevisade ju vad de eventuellt ville bevisa genom sin musik. Och vi var unga killar i 16-17 års ålder och de tyckte det var jättekul att vi ville spela deras musik och sådär va. Den erfarenheten har jag fortfarande. Att människor som är osäkra på sig själv och sin position och kanske inte riktigt vet eller kanske inte är så bra som de skulle vilja helt enkelt. Va? De kan ofta vara lite uppifrån och ner. Sådär. Du ska inte tro du är någonting. Va? Men ju bättre folk är, ju generösare är de. Det är min erfarenhet. Och det kanske liksom går på bägge hållen. Va? Så att om man är riktigt generös så blir man kanske också bättre. Jag hoppas på det.
Ja, när man stämplar ut en gång så kan det vara bra att veta det. Liksom. Det har varit generös.
Ja.
Du, Hoola Band, korta historien för den yngre generationen som bara kanske hört låten. När blev det Hoola Mandoola? Ni är ju ett gäng med kompisar liksom.
1970 spelade Jacques Werup med ett band i en replokal som ABF hade nära Petri kyrka. Och då blev ingen ordning på det. Och då ringde de mig och frågade om jag ville leda repetitionerna. Det blev ingen ordning på det heller. Så att det slutade med att jag och Björn Afzelius och Peter Clemmelsson började sjunga Crosby, Stills & Nash-låtar. De var kända för att de sjöng så jävla bra, trestämmigt, och det var vi också bra på. Inte lika bra kanske som dem, men bra. Och vi började som en trio som var en fortsättning på det här Mockers-bandet som min bror hade. Och så låg vi till lite bas och trummor och fick spela lite i radio, och så plötsligt så skulle vi göra en platta, och det gjorde vi 1971. Och sen höll vi på till 1976 när vi upplöste bandet. Och vi lyckades göra 4 plattor på 5 år. Plus att Björn Afzelius gjorde en egen skiva in emellan. Och i något år där, kanske 1,5-2 möjligen, så var vi då Sveriges populäraste band. Och sen kom ABBA och tog över.
Var du med den här alternativa Melodifestivalen?
Ja, ABBA vann ju då Schlagerfestivalen i Brighton 1974, vilket innebar att Sverige fick organisera det här 1975, och allting blev väldigt länge sen, och då sände TV1 den här Schlagerfestivalen, och TV2 som var den Sveriges andra tv-kanal, fanns bara de två, sände den alternativa Schlagerfestivalen som då alla protestanterna och motståndarna organiserade. Så att då kunde man välja vilken man ville titta på.
När träffade du Björn Afzelius första gången?
Det vet jag inte. För vi hade lite olika uppfattningar om det där. Jag tror att vi träffades på de här repetitionerna med Jacques Werups band, men han påstår att vi träffades på en fest. Och då säger jag, det kan ju bero på att jag inte kommer ihåg det, kan ju bero på att festerna var grundligare för.
Beskriv Björn för de som aldrig träffade honom som person, du som var en av hans närmsta vänner.
En blyg, tillbakadragen kille som älskade Elvis Presley och Evert Taube. Och gick och dansade på klubb 54 på Föreningsgatan i Malmö. Och hade bott i Stockholm innan och bott i Jönköping sen. Och var skitbra på tamburin. Vad så vi träffades. Han sjöng bra. Han kunde hundratals låtar utantill. Och han kom från ett band som hette Lille Mats. Tillsammans med Sven Melander. Och Affa hade han sjungit i samma band. I Hoola så utvecklade ju Björn han kom över sin blyghet, både när det gällde killar och tjejer. Och han utvecklade sitt låtskrivande och blev ju så småningom rockstjärna, va? Med en jättepublik, inte bara i Sverige utan minst lika mycket i Norge och nästan ännu mer i Danmark, där han blev vald till årets utländska Grammys-kille någon gång där i slutet på början på 80-talet någon gång. Och vi hade väldigt kul. Alltså vi hade nog väldigt mycket samma humor. Och så var vi väldigt förtjusta i att äta goda middagar och dricka både det ena och det andra. Jag hade väldigt kul.
Av Björns alla låtar, vilken tycker du är den som fortfarande så här griper tag i dig? För han skrev många fantastiska, han var extremt produktiv under många, många år.
Jag tycker det är svårt, alltså, det här med rangordningen. Va?
Men ingen rangordning, men bara en som du känner att fortfarande går rakt in i hjärtat.
Alltså, jag sjunger ju Sång till frihet. Jag har också sjungit en sång som man har gjort själv som heter Feberdansen. Och jag har funderat i många år på att jag skulle vilja spela in en sång som han har gjort som heter Mercedes. Som jag tycker är fantastiskt fin låt. Så det finns många låtar han har gjort som är bra.
Om vi går till ditt eget låtskrivande, Mikael, under efter Hoola-tiden, så vad tog ditt låtskrivande vägen efter proggen sakta men säkert började tyna ut lite grann på 70-talet där, och det blev låtskrivaren, soloartisten Mikael Wiehe?
ja, då fick jag ju trösta mig med låtar som Titanic och Flickan och kråkan och Lindansan och lite så. Och det gick ganska bra, får man säga. Mitt hjärtas fågel.
Då kom vi såklart till att jag skulle gärna vilja att du berättade ett par av dina låtar när de kom till. Då var det Flickan och kråkan till exempel, en av de mest älskade som vi för den yngre generationen säkert känner igen, i Timbuktus version från Så mycket bättre. Berätta om när du skrev låten, Mikael.
Min dåvarande fru, för vi var inte gifta, men berättade för mig om en teckning hon hade sett som föreställde en flicka som sprang med en kråka i famnen, och kråkan var nästan lika stor som den här tjejen. Och det var en bild som heter Liten flicka ilar till veterinär med skadskjuten kråka, som en konstnär som heter Oscar Kleve hade gjort. Men jag hade inte sett bilden när jag skrev sången. Jag hade bara hört talas om den. Va? Så att titta på bilden, det gjorde jag efter jag hade gjort färdigt låten. Skrev jag den här sången, och när vi spelade in den på en skiva som heter Kråksånger 1971, så samarbetade jag med Greg Fitzpatrick, som var amerikansk desertör och hade startat en affär för synthesizers, det här nya spännande instrumentet som hade kommit då. Gick jag till honom och så jobbade vi ihop på ett par skivor i sträck faktiskt. Men Flickan och kråkan var den första sången som vi gjorde tillsammans, som vi betraktade då som det verkliga experimentet, va? Därför att vi hade använt syntarna då, som inte så många hade gjort på den tiden. Så inte förrän jag kom in i bageriet på Ystadgatan där jag brukade handla fransbröd, och den enormt gamla damen som kanske var 50 barsten och sånt, som stod bakom disken och tyckte att Flickan och kråkan var så jättebra, så förstod jag liksom att den hade nått utanför det som jag hade förväntat mig. Alltså jag trodde det var ett experiment. Men det gick tydligen, det blev en känd låt, vilket jag inte hade väntat mig. Så småningom, många år senare, så hade Landskrona museum en stor utställning med Oscar Kleves teckningar och målningar. Och när jag stod och tittade då på målningen av Flickan som ilar till veterinären, så kom det fram en dam till mig och sa: jag är Oscar Kleves dotter. Det är jag som är Flickan med kråkan. Fick jag träffa henne där. Och sen tillägnade jag i väldigt många år denna sång de så kallade galna mödrarna på Plaza de Mayo i Argentina. De kvinnor vars barn hade försvunnit under militärdiktaturen. Ihjälslagna, ihjältorterade. Och de, en gång i veckan så gick de runt på det stora torget i Buenos Aires som heter Plaza de Mayo och demonstrerade för att få reda på vad som hade hänt med deras barn. Och det tyckte ju militärjuntan inte om, så att många av de här mödrarna blev själva ihjälslagna eller försvann och sådär. Men de fortsatte demonstrera, det var därför de kallades för de galna mödrarna. Va? Och nu kallar de sig de galna mormödrarna eller farmödrarna, va? Abuelas. Och letar efter barnen till barnen, därför att många av kvinnorna som fängslades under juntan, några av dem var gravida när de fängslades, och några av dem blev våldtagna i fängelset och födde då barn, va? Som militärjuntan adopterade bort till juntaanhängare som inte kunde få egna. Så att när det stod ju ganska länge ganska klart att ingen hade överlevt juntans fängelser, men barnbarnen hade. Så att då har Argentina världens största genbank tack vare de här mödrarna. Så att barn som då misstänker att deras föräldrar inte är deras föräldrar, de kan gå och kolla i den här genbanken.
Det är så världsfrämmande att bara höra det berättat. Liksom.
Nej, alltså, jag blir själv rörd när jag ska berätta om det. Va? Men alltså, och ungefär 100 unga barn som då, alltså detta utspelade sig i kuppen i Argentina var 76. Och jag är född 46, det är snart 45 år sedan. Så att barnen är där mellan 40 och 50. Va? Och 100 av dem har alltså genom den här genbanken förstått att deras föräldrar blev ihjälslagna av militärer som kanske sen hade adopterat de här barnen. Va? Så det är trauma. i Argentina och barnen hamnar ju då i konstiga sitsar därför att de somliga av dem älskar ju sina adoptivföräldrar. Va? Somliga har kanske varit fantastiskt bra adoptivföräldrar. Va? Och de hamnar i dilemma där och somliga känner äntligen har kommit hem till min ursprungliga familj. Och sådär. Så att det är sånt lever vidare länge och skapar djupa och förfärliga sår. Och det har ju drabbat många olika länder i världen. Samma sak i Finland, samma sak i Spanien, samma sak i Chile. Alltså att det här med särskilt inbördeskrig och sånt det lever vidare i generationer och måste göras upp med på ett sätt som man har ju försökt både i Sydafrika och Rwanda att komma fram till någon sorts försoningsprocess. Och det är, jag vet inte om jag hade kunnat försonas med någon som hade slått ihjäl mina barn. Det tror jag inte.
Ditt förhållande till Latinamerika, Sydamerika idag, alltså, man förknippar ju också alltså, ända sedan Victor Jara tidigt 70 liksom med Hoola Bandoola, så har du alltid haft en stark koppling till Sydamerika och Latinamerika.
Den är fortsatt stark. Jag håller den vid liv varje dag. Jag har en chilensk fru. Så att Latinamerika är starkt närvarande också i mitt privata liv. Det har mycket har förändrats, säger man. På 70-talet var ju nästan alla länder i Latinamerika regerade av USA-stödda militärjuntor. Utom Costa Rica som inte hade någon militär och Kuba som hade vet nog att göra motstånd. Va? Sen har det varit en situation de senaste, började väl för 15 år sedan, när det plötsligt såg ganska ljust ut i Latinamerika. Så samtidigt som höger extrema rörelser växte sig starkare i Europa så växte sig vänstern starkare i Latinamerika, i Venezuela, Chile, Uruguay, Brasilien, Argentina. Fanns det plötsligt socialdemokratiska regeringar. Och nu håller det på att svänga tillbaka igen. Att högern tar makten. Och i Brasilien vill Bolsonaro hugga ner regnskogen. Och när man då, som jag är 73, åtminstone kan se tillbaka ungefär 60 år. Så ser man ju hur det liksom skiftar. Hur offren blir bödlar och hur bödlarna blir offer och hur folk kommer till makten som Daniel Ortega i Nicaragua, revolutionshjälte, motståndsman, själv torterad av juntan, den USA-stödda militärjuntan i Nicaragua. Och så går tiden och så blir han själv någon sorts caudillo som det heter, liksom diktator liknande gestalt som alltså inte förstår när tiden går och han kanske måste steppa tillbaka för att ungdomarna tycker annorlunda, va? Så kan han inte acceptera det. Och om man ser på Sydafrika som just nu har gått till val och hur ungdomen vänder det gamla revolutionspartiet ryggen med all rätt, för att det gamla revolutionspartiet är inte revolutionärt längre utan korrupt och styrt av olika affärsintressen och sådär. Så att det finns ju många av dem som inte har varit eniga med mig om mina politiska analyser. Så säger ta-ta-ta-ta-ta-ta, vad var det vi sa, vad var det vi sa? Och då är det klart att också jag ställer mig frågan, ska jag ångra att jag stödde, att jag var motståndare till USAs krig i Vietnam? Nej, det kan jag nog inte säga att jag skulle göra. Va? Skulle jag ha stött Pinochet i Chile? Kan jag inte heller säga att jag borde ha gjort. Va? Och så vidare. Så att jag tror man måste ju ta ställning utifrån det man vet och kan när man tar ställning. Och som Jan Myrdal säger, man måste också byta åsikt för att behålla ståndpunkt. Va? Att det som är progressivt i ett decennium, kanske ett decennium senare, inte är progressivt. Då får man byta åsikt för att behålla ståndpunkt. Va? Att folket ska ha något inflytande eller att man inte vill ha diktatur och så vidare. Och Det är inte så lätt det där. Det finns ju fortfarande de som tycker att Stalin var en hyvens kille. Va? Alltså, och det är, de börjar dö ut nu. Va? Men alltså, det är inte så lätt att byta åsikt. Och det blir man nog tvungen till ibland.
Några andra låtar som jag tänker på senare då, Mikael. Det här är mitt land. En översättning. Berätta din översättning.
Det är en sång skriven av den amerikanske sångskrivaren Woody Guthrie. Bob Dylans stora idol. Och jag upptäckte någon gång i slutet på 90-talet läste jag någonstans någon som den här gamla sägningen att den som inte är radikal i sin ungdom har inget hjärta, men den som inte är konservativ när man blir äldre har ingen hjärna. Och så tänkte jag, det där gäller väl i alla fall inte mig. Och så tittade jag tillbaka och så tänkte jag, det är mycket sånger om båtar som sjunker och kråkor som dör och lindansar som faller ner och trollkarlar som inte kan trolla. Det blir lite väl negativ nu allt eftersom åren går. Då bestämde jag mig för att jag skulle försöka skriva lite låtar som inte handlade om motgångar och nederlag och så, utan vara lite mer positiv. Och då översatte jag Woody Guthries låt. Och jag minns faktiskt inte när jag gjorde det, men det måste ha varit 97-98 någon gång. Därför att jag gjorde en skiva som tillsammans med Stellan Colt 98 som hette Sevilla. Och där kom varken En sång till modet eller Det här är ditt land med. Så att det måste ha varit precis i den, efter den skivan kom. Och efter den skivan kom var 1999. Och då hände sig bland annat det att svenska nazister smällde av någonting utanför där jag bodde som polisen betraktade som en mindre sprängladdning. Och sen hörde av sig så vi lyckades inte slå ihjäl vid den här gången, men vi hoppas vi ska kunna göra ett nytt försök. Och det var inte så kul. Och vad gör man då? Då ringer man alla sina kompisar, musikerkompisar, och säger, ska vi göra en konsert mot nazismen? Och där sjöng vi den här, det här är ditt land, det här är mitt land, med en väldig massa olika artister. Och Thomas Ledin och jag hade då ringt våra respektive kompisar. Vi hade haft med varandra att göra när vi gjorde en stor stödkonsert för ANC i Sydafrika. Va?
Berget till för att flyttas.
Just det. Och då gjorde vi en konsert i Globen som gav ett överskott på 12 miljoner kronor. Och statsministern Göran Persson var där och prinsessan Victoria var också där. Och det var rätt stort och rätt flott och rätt fint och väldigt bra arrangemang. Och sen bildade vi en förening som heter Artister mot nazister och placerade de här 12 miljonerna på något vis som jag inte känner till. Men det gjorde att vi i flera år kunde dela ut ungefär då 1 miljon om året. Va? Till folk som engagerade sig mot den svenska högerextremismen. Och så att det kom någonting väldigt gott ut av det. Delvis tack, i första hand tack vare alla artisterna som ställde upp. Va? Och i andra hand delvis tack vare den här låten som sen har spritt sig och levt sitt eget liv.
Innan vi tar och lämnar av, för vi ska kunna sitta här minst 2, 3, 4, 5 dygn, Mikael.
Kanske.
Så skulle jag vilja ge dig något, för du har gett mig så många fantastiska låtar genom åren. Så nu vill jag ge någonting. Du får välja en låt som fortfarande betyder någonting för dig, Mikael. En låt som du växte upp med, en låt som du skulle kunna höra på autorepeat om och om igen.
En av mina stora förebilder är Olle Adolfsson, som har betytt väldigt mycket för mig musikaliskt och också personligt. Jag träffade honom flera gånger och vi tyckte om att ses. Jag skulle gärna vilja spela en Olle Adolfsson-låt. Ta något bra.
Mikael Wiehe, stort tack för att du kom.
Tack för att jag fick komma. Lördagsgästen på Retro FM.